Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Andra laget slå. Hej, ÖIS är världens bästa gäng. ÖIS är laget som tar två poäng. Nu vi spelar bollen kvickt och rätt. Vi ska vinna lätt.
Då välkomnar vi er till avsnitt 174 av ÖIS-snack. Idag så sitter vi på posthotellet med en riktig ÖIS-legendar får man säga. Marcus Hallbäck, välkommen.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Nej men det är ju kalas. Sitta här med tre goa ÖIS-are, det kan ju inte bli bättre.
Full rulle också på tv här med Superstars nu.
Det är ju så himla viktigt. Så det får ni följa nu, får ni se hur länge den gamla orkar gneta på.
Så är det. Hur mycket ÖIS har du följt här på försäsongen?
På försäsongen har jag inte följt så mycket. Det måste jag villigt erkänna. Men lite grann av cupmatcherna här såklart. Det är väl det. Men annars följer jag ju dem så mycket jag bara kan. Och har mycket kontakt med klubben. Och såg väl i stort sett alla matcher förra året. Så att ser fram emot säsongen. Lika nervöst varje år.
Ja, vi får hoppas på en bättre säsong i år.
Ja, det är svårt att göra det sämre. Tänkte jag säga. Resultatmässigt i alla fall.
Så
illa var det faktiskt inte, tyckte jag. Förra säsongen, om man ser totalt sett. Ja, nu är man ju lite färgad, men jag tyckte inte att det var så illa i så många matcher som resultatet blev. Men det är ju så. Tabellen ljuger aldrig. Så att nu lyckades vi hålla oss kvar i alla fall. Det var fantastiskt.
Det var det. Och till vardags så jobbade du som agent, va?
Det stämmer, ja.
Hur är det att jobba med det?
Det är bra. Det är ju så att det är inget, vad ska jag säga? Det är inget glidaryrke direkt. Det låter häftigt och för de som läser om agenter och man läser om Ronaldos agent och sådär. Så då är man nog lite glidare, tror jag i och för sig. Om jag hade varit det, men nu är det liksom att se P17 och P19-matcher med de spelarna man har och försöka få dem att utvecklas och ja, hjälpa dem i sina karriärer.
Har du någon spelare just nu som du är lite extra stolt över? Någon som har tagit ett liksom, lite längre kliv än de andra?
Nej, men det är väl känsligt att nämna någon.
Ja, ett gäng. Ja.
Nej, men det är klart att när killar tar sina... Och tjejer, jag börjar hjälpa några tjejer också faktiskt. Mm. Men jag har mest killar. Och när de tar sina steg och när de ödmjukt förstår hur mycket arbete som krävs. Och liksom när de fattar det. När jag tjatar på att du måste bara orka gnugga på. Det är kämpigt och det är tufft och du spelar inte eller du är skadad. Eller att se då en attityd som, ja, vad ska jag säga, som jag tyckte att jag själv hade. Inte för att den var helt perfekt, men min attityd tog mig långt. Jag var ingen fantastisk fotbollsspelare. Men min attityd tog mig jävligt långt och då vet jag att med rätt attityd så kan du nå väldigt långt. Och det försöker jag ju trycka in i de som vi hjälper. Och, så att när man ser att när de fattar det och när de liksom återigen, när de ödmjukt är självkritiska, det älskar jag. Jag älskar det är ju, jag tänkte säga det värsta jag vet, men det är inte det värsta jag vet. Men något som är jobbigt att se det är när någon skyller från sig. Mm. När någon säger bara, men jag tyckte faktiskt att jag gjorde en riktigt bra match. Och så tycker inte jag det. Det är ju riktigt jobbigt. Men jag säger oftast, jag håller inte med, säger jag då. Mm.
Hur många är det ungefär som du är agent för att hjälpa?
Nej, men vi har ju, alltså det är Martin Dahlin, det är Jonas Virmola, det är jag. Och så är det två killar till som hjälper oss som scouter kan man säga. Michael Gorgos och Alexander Malmström. Den ena är belägen i Stockholm med mig och den andra nere i Malmö. Och totalt sett har vi väl runt 50-60 mm. spelare.
Ah,
i åldersspannet 15 till och Albin Ekdal är 34.
Ja.
Så det är ett stort spann. Men säg att vi, var och en av oss har väl hand om ungefär 15 stycken då. Det är ungefär vad man, eller man, vad jag mäktar med. Mm. Jag kan inte ha 10 till.
Nej, är det ändå en ja, det är ju mer än en 11-mannatrupp, så det blir ju många att hålla koll på.
Ja, men det är det. Men jag nämnde Albin här till exempel. Han behöver ju inte jag ringa jätteofta och säga varför slog du inte den passningen, utan han klarar sig ganska bra själv. Så det är ju mer hjälp med de yngre killarna såklart. Mm. Och det är mer att man jobbar liksom med, ja, med feedback på matcher och sitter och antecknar och skäller oftast på de sakerna som de bör göra bättre.
Mm. Ja, ja. Jag tänker att vi ska väl röra oss till det klassiska intervjusegmentet nu. Fem snabba. Ibland blir de lite, ibland blir de lite långsamma också, men vi har i vanlig ordning försökt.
Ska man vara lite nervös nu eller?
Ja, ja, femte frågan är ju den absolut viktigaste, men vi kommer till den, så vi okay. Liksom, vi värmer upp lite först.
Okay.
Favoritlag utomlands är den första.
Nej, men det är klart att jag har ju för kärlek till de lagen jag spelat i. Det är självklart. När jag var barn så hade jag Arsenal som mitt favoritlag. För jag var i London med skolan och då var jag på Highbury och såg Ian Wright göra hattrick. Sen när jag började spela Aston Villa så var det ju inte läge att säga att jag var supporter, så då har jag släppt det. Så att jag kan väl inte säga, nej, men jag kan inte säga ett lag så, utan jag får nog säga de lagen som jag har spelat i.
Mm. Du har ju haft en lång karriär, en häftig karriär, och liksom, man minns ju lite av den, och det är ju mäktigt alltså. Har du någon sån här...
Är du så gammal så du minns det?
Ja, lite grann faktiskt. Lite på slutet.
Ja, det är härligt.
Men jag tänker, av allt du har fått uppleva, liksom, har du någon upplevelse som sticker ut, som liksom, när du summerar allting själv, glänser lite mer på något sätt?
När man får nästan, eller jag får nästan kategorisera det i de klubbarna som jag var i. Alltså häftigaste ögonblicket. Liksom, något häftigt med ÖIS, något häftigt med... Ja. För jag, ska jag bara välja ett, ja, men då blir det något landslagsminne. Jag brukar säga min första VM-match. För det hade man som barn sett och sådär. Och plötsligt så stod man där och spelade en VM-premiär. Det var ju liksom... Det var svårt att ta på, så kan man säga.
Ja, det måste vara en jävla upplevelse att liksom få... Jag kan ju bara se det framför mig själv. Liksom. Nu är inte jag så nära VM. Men jag menar, bara att få göra det där. Liksom. Att få gå ut för sin första VM-match. Hur går det liksom att uppfatta vad som händer när man står i den situationen?
Ja, men jag var ju, som bekant, så slog jag igenom lite senare i min karriär. Jag var liksom inte, slog inte igenom när jag var 18. Så, utan jag var en liten late bloomer. Så att detta... var ju VM 2002. Då var jag ju 29 år. Så, och med det sagt så hade jag väl så pass, vad ska jag säga, sundhet i skallen, så jag kunde njuta av stunden. Jag minns Anders Svensson stod bredvid mig och jag sa till honom det då. Fan, det här måste vi njuta av liksom. Vi är i Japan. Vi vet att typ, om inte hela Sverige så halva Sverige i alla fall kollar på matchen och spelar en VM-match, och ja, helt ny arena, smockfull, perfekt plan, härligt väd. Alltså det var check på allting liksom. Så plötsligt stod man där, och för min del, och det var ju precis innan Zlatan kom upp, så jag stod där med nummer 10 liksom, och det var som man fick nypa sig faktiskt.
Ja, det förstår jag verkligen. Många matcher, vi snackar VM, vi snackar Champions League och allting. Vilken skulle du säga är den bästa spelaren du har mött?
Zidane.
Mm.
Absolut. Det är den enda spelaren som jag under match har kommit på mig själv att jag sprang och tittade på när han inte hade bollen. Det var faktiskt så. Jag mötte honom när jag spelade i Bari och vi mötte Juventus. Så ja. Var det... Han dansade ju fram. Det var så jävla vackert. Så.
Ja, herregud.
Det var svårt att greppa faktiskt.
Mm. Ja, Ja, det är en sån spelare man önskar att man hade fått uppleva lite mer. Din karriär minns jag lite av, men Zidane, det är blankt tyvärr. Lube, du var inte ens född då. Nej, liksom, så det
enda jag minns är en skallning där.
Ja. Ja, det är liksom, det är vår generation.
Nej, men
det.
På något sätt, den var ju lite cool.
Ja,
det var ju
alltså, liksom
ingen,
jävla avslut.
Det var ingen ful liksom. Skallning. Nej, en jävla cool skallning. Ja. Ja, den var, om man nu kan kategorisera det. Ja. Men, nej, det var ju synd att han gjorde det såklart. Men ja...
Det var också även, lite typiskt för honom också.
Ja, så. Kanske det då. Med, och det har väl lite så med var han kommer ifrån. Och han kommer ifrån, det är lite som Zlatan där. Han kommer från tuffa områden och slog sig igenom. Och det finns en härlig podd. Det är väl Niva som har gjort den, tror jag. Om inte ni har lyssnat på den, så den rekommenderar jag verkligen. Den är riktigt grym alltså.
Mm. Ja, nice. Bästa spelare du har spelat med?
Ja, men det är svårt att inte säga Zlatan med tanke på att han blev en av världens bästa spelare. Så jag var aldrig i närheten av att spela med någon annan som var en av världens bästa spelare. Så det blir ju med, det blir, jag får välja honom. Sen är det klart, jag har många i landslaget i övrigt med Henke som jag spelar mycket med och duktiga både mittfältare och backar i landslaget, men jag får säga Zlatan.
Om någon skulle fråga mig den frågan skulle jag svara dig faktiskt, för jag har spelat en gång ihop. Var en sån här,
nu säger du det, vi har ju suttit där tuggat en del innan.
Ja, men det var en sån här inför 2009 där, tror jag. Så var det någon sån här prova på
när jag kom
träning
tillbaka.
Ja, precis. Okay. På SKF tror jag det var, någon så här. Man kunde prova på att spela med A-laget och så blev man indelad i lag.
Just det, jag kommer ihåg när vi var där.
Ja.
Inomhus.
Precis.
Ah,
precis.
Ja.
Så kom jag i ditt lag där, så stod vi på led och så skulle ni spela. Det var väl du och sen Savadil eller någon och så några fler. Så kom du först där, så hälsade jag på dig. Så stod jag och kollade så här efter dig och så kom nästa gubbe och bara, hallå. Så jag stod där helt bara chockad. Det var ju
då kan vi säga
samma grej och så här. Ja, precis. Ah,
på plan.
Men i och med att vi heter samma sak och så där, det var liksom stora idoler när jag var liten, så det
Var härligt.
Lite kul så.
Tur för mig att jag hälsar nu då när du har den här podden.
Ja, precis.
Annars hade jag också kört. Men du gick väl rätt förbi mig och dissade mig.
Du kom faktiskt fram sen på mellanmatcherna där på läktaren, minns jag, och frågade, vad trodde ni om nya arenan här? Det är mäktigt med premiär mot Kais också. Det tyckte man väl innan.
Det blev det fram till när det spelades.
Fram till premiären.
Ja, innan talar vi inte mer om det. Men nu kommer vi fram till den viktigaste frågan här. Alltså,
okay.
Det är nu det avgörs, skulle jag på att säga. Men, men vi har ju hållit på med det här ganska länge nu, den här podden. Och ibland så brukar vi ju fråga våra lyssnare om de undrar någonting och sådär. Det är ju en fråga som alltid sticker ut. Jag vet inte varför. Jag tror det kommer från Radio ÖIS från början, att de hade det som något inslag. Det får nog våra lyssnare berätta mer om.
Nu börjar jag bli lite nervös här.
Ja. Så, och den här frågan har vi ställt till alla. Alltså alla vi har intervjuat.
Ni bygger upp det bra. Alltså.
Ja, visst.
Det ska ni fan ha. Alltså.
Vi är inte klara än. Liksom. Nej, okay. Vi kan bygga på det här länge.
Det är därför ni har bokat 2 timmar.
Ja, precis. Precis. Ja, okay. Det är det. Så det är det vi ska avhandla nu. Det här är vad resten av intervjun handlar. Nej, det är inte. Men frågan är i alla fall. Kan du backa med släp, Marcus Albeck?
Ja, det är klart jag kan.
Ja, du kan det?
Ja.
Ja, ja.
Vad fan.
Hur lärde du dig det?
Vad fan kan inte det?
Ja, det är 90%
av alla. Det är det alla få som har varit så här.
Men byggarson och så.
Ja,
nej, men det ska jag alltid klara av. Absolut.
Ja, det är bra. Har du något råd till alla släpbackare där ute? Liksom?
Nej, men de som är tveksamma, skit i det. För det händer bara grejer.
Du får nog ta ett snack med några av dina killar där som du hjälper. Som
ja, det är många tveksamma svar. Alltså.
Ja, men det är ju för jävla dåligt.
Jag får sammanställa någon slags gemensam lista.
Jag får ta. Men det är ju å andra sidan jävligt lätt att säga här att jag kan. Och sen så kan jag inte.
Ja, det
får göra något test någon gång.
Ja, precis. Det är det vi
eller
alltid,
inte, liksom. Vi skiter i det.
Ja, okej. Okay. Ja, vi försöker ju anordna en släpbackartävling på Öjsgården någon gång.
Ja, men då kommer jag dit.
Ja, men det är bra. Då får du vara absolut instruktör. Nej, och vinnare.
Det,
och
det ska jag absolut klara av. Öjs är världens bästa
gäng. Nej, men återvända lite till normala frågor här. Och börja från början helt enkelt. Du verkligen växt upp som ÖIS-are, eller fötts in i ÖIS-livet. Farsan Stefan där ringde väl in och
precis.
Gjorde dig till medlem redan på BB.
Ja,
stämmer det?
Det stämmer.
Det stämmer.
Han sprang ifrån mamma efter 10 minuter och ringde till kansliet.
Ja.
Sa att nu ska han bli medlem. Så att ja, men förra året så blev jag ju, vad de säger då, den första eller den yngsta 50-åriga medlemmen. Så jag fick 50-årigt. Jag fick någon förtjänstmedalj förra året. Eller jag fick den i år, men det blev försenat,
ja, det är ju,
på galan.
Fan, det är en sån grej man skulle göra en film om egentligen. Det är ju helt sanslöst när man sitter och tänker på det. Alltså.
Hur var det? När
så jag har inget val. Nej, jag är jävligt glad för det.
Ja. När började du spela i ÖIS?
Jag började i ÖIS när jag var 5 år.
Mm.
Och jag vet att det var nämligen precis, vi diskuterade 2009 förut. När vi flyttade hem då, det var ju 2008. Då ville ju min son börja i ÖIS. Och då var han, ska vi se, jag tror han var 5 år också. Fast man fick bara börja när man var 6. Och så var det när jag också var i den åldern. Men på något sätt lyckades farsan säga, han var ju spelare då, ja. Så det fanns väl lite... så jag fick börja tidigare. Och så var det faktiskt även med min son, så det var ju jäkligt kul. Mm. Så när vi hade kommit hem så fick han också börja. Så jag började när jag var 5 år.
Var det
ÖIS-en... Knatteskola hette det då, tror jag.
Var det ÖIS-en hela alla ungdomsår, ja. Eller var det något? Nej, ingen avstickare någonstans?
Ja, jag var faktiskt 2 år i ett lag som heter Nordsten, som inte finns längre. Men jag började ju så, sen så vad kan jag varit, från jag var 10 till jag var 12 ungefär. Vi bodde ute i Povelund då. Och där fanns det ett lag som heter Nordsten och där spelade i stort sett alla mina kompisar i klassen och sådär. Så då spelade jag där i 2 år, men sen längtade jag hem.
Mm.
Så kom jag tillbaka. Så förutom de 2 åren så har jag varit, bara varit i ÖIS.
Kommer du ihåg liksom hur det var som barn? Vad hade du för liksom... Ja, men bild av ÖIS, eller hur såg din relation ut till ÖIS på den tiden?
Ja, men
hur kände
jag,
du runt ÖIS?
Jag hade ju en relation till ÖIS som såklart inte riktigt var normal med tanke på att min pappa spelade ÖIS då. Min pappas bror spelade ÖIS och min farfar han jobbade också för ÖIS som ledare. Och jag fick liksom tidigt komma in... jag fick en sån flashback nyligen när gamle fina målvakten Yngve Källqvist gick bort. Han var en av dem som busade och lekte mest med mig i ÖIS omklädningsrum och jag, det var ju Nya Ullevi då, men jag fick ofta komma in där liksom och hänga med de mäktiga A-lagsspelarna i ÖIS. Det var ju så här, det var nästan untouchables. Så det var så jag växte upp med det och jag var alltid med, eller alltid, men jag var mycket med även på träningar. Vallala tränade mycket på då. Så då hängde man där och ja, sen så kom man upp den vägen själv.
Kommer du, alltså var det som att det mer var en liksom vanlig del av vardagen, kände du, eller var det fortfarande det här mäktiga liksom?
Nej, men det var fortfarande det mäktiga. Alltså det var ju, det blev en vardag för mig, för att det var ju ingen, alltså även om det låter löjligt nu att säga att det var, men det var ingen som kom in där typ. Men det var ju så. Det var ju ingen annan som fick komma in där. Det var väl något annat barn kanske. Jag kommer inte ens ihåg det. Men jag såg ju liksom, men de blev ju mina idoler. Och sen så minns jag ju då, jag minns tydligt 85 SM-guldet. Då satt jag med min farfar på läktaren. Såg Sören skruva in den i bortre där sista matchen mot Blåvitt. Vad blev det? 5-2 eller 4-2? Jag kommer inte ihåg riktigt. Men, så det är väldigt starka minnen. Och då några år senare så kom jag ju liksom upp i ÖIS riktiga juniorlag. Och sen blev det B-lag och sen ÖIS-gården och sen A-lag till slut. Då, så att...
Såg du dig själv på den liksom resan uppåt genom ÖIS-leden? Såg du dig själv som en liksom naturlig talang eller är du liksom mer av en arbetsprodukt, träningsprodukt?
Ja... Ja, men det, jag hade väl lite talang för att göra mål kanske. Det var ju ingen tråkig talang. Men däremot som, alltså, jag har sagt många gånger att jag var ingen fantastisk fotbollsspelare om man ser till allt vad jag gjorde. Men då säger ju många, men du gjorde en del mål. Ja, men ja, det gjorde jag faktiskt. Jag gjorde en del mål. Och det är klart att det var en bra USP att ha, att göra mål. Men sen var det ju min attityd och min, tror jag i alla fall, min attityd och min arbetsvilja och min jag skulle säga min tanke på laget. Jag säger ofta också att Något som jag känner en stolthet över är ju att jag kan säga att jag var en bra lagspelare. Det känner jag att jag kan, det kan jag stå för att jag var. Jag fattade konceptet med laget och jag fattade min roll i laget. Jag fattade din roll och din roll och din roll och sådär. Och jag kunde ställa krav på det och jag fick krav på mig och sådär. Och det är en jäkla viktig grej. I en, vilken lagsport den är, så tror jag det är otroligt viktigt. Och, så att, men svaret på din fråga, om jag visste att jag var talangfull, nej, det visste jag nog inte. Inte mer än att jag tyckte det var kul att göra mål. Jag gjorde mycket mål som barn, så att säga. Men sen kom ju verkligheten i kapp när jag kom upp i, nej men när jag kom upp i tonåren, ja, säg 15 och sånt där. Och 15, 16, 17, nej men jag hade ju det lite kämpigt då. Då skaffade man moppe och kom lite brudar in emellan, sådär, som det kan göra. Och jag tog det lite för givet, för jag hade alltid varit lite sådär. Jag var ju den som gjorde målen och det var inga problem. Och jag vet inte om ni har hört det, men jag hade en incident då när jag var väl 16, 17 någonting, och det skulle bli en, som det blev på när säsongen var slut, så blev det som en selektering, liksom att vi hade möte på Ysgården. Ja, nu ska vi läsa upp dem som får fortsätta här. Och du vet, jag höll på att skoja med några, det var självklart att jag trodde jag då. Och så lästes mitt namn inte upp. Och så bara, ja, det var de grabbarna. Och vi ses på måndag och till en andra får vi tacka. Och jag bara frågade och satt bredvid mig. Hörde du mitt namn? Nej, jag tror inte det. Nej, men det måste... Eller? Va? Så här. Blev riktigt nervös. Jag gick fram till tränarna där och så... Jag tror inte jag hörde... Nej, det stämmer. Och jag bara... Va? Så här. Jag blev helt vit i ansiktet, kan jag tänka mig. Ja, men vad... Nej, men det... Du var på gränsen och vi hoppades att du skulle komma fram. För du behöver nog väckas liksom. Du får 2 veckor på dig tills det är julledigt och bevisa för oss att vi hade fel då. Och de 2 veckorna, alltså, herrejävlar vad jag tränade. Jag tror jag var på Ysgården, nej, men minst en timme innan jag hade behövt vara där. Och jag var nog kvar en timme efter och jag var så sjukt seriös. Och nej, men sen, det var en stor vändning för mig. Det var som ett wake-up call. Mm.
Hur, alltså, när du...
Minns jag inte ens vad frågan var, men, nej, men det är bara maler på här.
Nej, det är bra.
Ja, men har ju 2 timmar, va?
Ja, precis. Det är lugnt, det är bara att köra. Nej, men alltså när du ser tillbaka på just det, de där 2 veckorna där du liksom fick träna hur mycket som helst, hur värdefullt tror du det var för din framtida karriär? Liksom?
Jättevärdefullt. Det var jättevärdefullt att få en knäpp på näsan och förstå att man inte bara kan glida på liksom, bara för att man tror att man kan göra mål, eller jag vet inte vad jag trodde, men det var ett jättebra wake up call, som jag sa. Så att, och det var ju efter det som det tog fart. Sen var jag den första, tror jag, av det gänget som kom upp och fick spela B-lag och sen kom upp i A-laget. Så på det sättet var jag väl ganska tidig, om vi nu, det som vi pratade om innan, om jag var talang och sådär. Ja, men det var, men det var ändå inte så, jag gick ju inte rätt in i A-laget liksom. Det tog ganska många år innan jag blev etablerad. Och alla de som är tillräckligt gamla och såg från jag var 18-19 upp till jag var 21-22, de kan nog intyga att fan, han sköt bara över den här mackan. Och det gjorde jag ju med. Jag hade ju, jag sköt nog mycket redan då, men träffade inte mål så ofta. Så att, men det blev väl ordning på det till slut i alla fall.
Yes, men för det var ju bara något år efter den här grejen då som du faktiskt fick debutera i A-laget. 92 var det väl. Hur var det att liksom, när man några år tidigare har stått i omklädningsrummet med grabbarna och nu får man vara i omklädningsrummet igen fast som spelare då?
Ja, nej, men det var ju väldigt speciellt. Det var ju några kvar då. Sen är det klart, jag kunde ju alla. Jag kunde ju alla namn på alla och det kunde väl inte kanske de flesta andra i juniorlaget där, men jag hade ju en liten annan relation till det, och när jag då kom upp så blev det bara, fan, Mackan, har du blivit stor typ. Så att men det var häftigt såklart. Och så när man då har växt upp med pappa som har spelat, pappa spelade ju i A-lag i 13 säsonger, så att Jag blev ju hjärntvättad som barn in i ÖIS.
Ja, då är vi två som har blivit då.
Men det är vi ju glada för, eller hur?
Jajamän. Men det året när du kom upp så var det ju faktiskt lite speciellt i historien. Ja. Det är ju enda gången ÖIS, eller vilket lag som helst i Sverige, har tagit två kliv samma år. Minns du något från den situationen?
Det minns jag. Jag minns det väl. Alltså, vi åkte ju till Smögen och mötte dem. Liksom. Det var ju, jag hör ju det låter. Ja, det var ganska långt ifrån allsvenskan. Holmalund och... Det var väldigt speciellt. För mig var det ju som ung var det ju egentligen jättebra. Mm. Att jag inte mötte Malmö FF eller Djurgården eller Blåvitt eller direkt. Mm. För det hade varit mycket tuffare. Så på grund av att det var ju då tredje högsta serien i Sverige så blev det lite mjukstart för mig och även de andra unga killarna då. Så och Torbjörn Nilsson, det är också en väldigt speciell, alltså som barn då så hade jag ju Sören som stor. Det var ju min första idol liksom. Det var Sören Börjesson. Sen kom även Torbjörn Nilsson som en idol. Och det var ju ganska känsligt att ha en blåvittare som idol. Så det sa jag ju inte så tydligt till pappa och farfar kanske. Jo, pappa sa något, men farfar sa inte det. Jag vågar inte. Och så hade jag Marco van Basten också. De tre var faktiskt inte helt olika. Om man ser till storlek och hur de spelar och sådär. Jag vet inte vad det var som, men total teknik antar jag, och kvalitet och arbetsförmåga och styrka, och de hade en härlig kombination. Men vad skulle jag säga, nu tappar jag tråden här, vad var vi inne på?
Division 2 till
Allsvenskan. Ja, jo, att jag fick ju då Torbjörn som min första tränare i A-laget. Mm. Vilket var jäkla konstigt att få en blåvitt legend som tränare i ÖIS, och jag då växte upp med ÖIS sen jag var nyfödd. Det var väldigt surrealistiskt, men härligt. Han hjälpte mig mycket. Han var ju, och som forward inte minst, han kunde ge mig väldigt mycket. Han tittade direkt, jag minns det som igår när jag kom upp till ÖIS-gården och för första gången han såg mig då. Så står jag där i shorts och så drog han upp shorts, så tittade han på mina lår och så klämde han så här, du, de här kycklingbenen måste vi göra någonting åt. Du måste ha lite muskler där, du måste lära liksom att hålla bort försvararna. Så han körde backträning med mig extra efter, du vet, jag minns några gånger när vi hade riktigt tuffa pass på plan och vi hade kunnat köra 1,5-2 timmar. Och man satt helt slut i omklädningsrummet, så kom han fram till mig och så bara, Mackan, kom igen nu går vi ut. Och jag bara, ha? Men du vet, man sa inte nej till sin A-lagstränare. Framförallt nej. Inte till Torbjörn Nilsson. Nej. Och jag bara, vad du tänkte ska göra typ? Snälla, säg skjuta. Så han, nej men vi går ut och springer lite. Så då körde vi backträning.
Åh, herrejävlar.
Så jag sprang själv med honom runt i Delsjön då. Efter 1,5-2 timmars, du vet, jag var inte människa på flera dagar sedan. Det var... Men det gav mig någonting och vi snackade mycket då. Jag kommer ihåg han tyckte jag skulle springa mycket backträning, intervall nerför. Så att jag liksom jobbade med och liksom stannade upp också med låren för att bygga låren. För att bli starkare och starkare.
Ja, det är lite speciellt att springa nerför.
Det var en ny grej.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tänker på när du kom upp, så var det ju i A-laget som du där, så var det ju ändå, det var ganska många unga killar som kom upp ungefär samtidigt som Samba Erik och Corneliusson och sådär. Och sen fanns det några rutinerade kvar också, Sjöstedt såklart. Och hur var det att liksom komma upp i en sån miljö med ett stort gäng unga killar och samtidigt några lite äldre killar som kunde leda vägen liksom?
Ja, nej, men det var ju mäktigt. Erik och Kalle till exempel som du nämnde där, de kom väl några år senare tror jag. För de är några år yngre också. Men Sjöstedt var ju där, Bengan Andersson satt jag bredvid, och det skiljer ett antal år mellan oss. Men som det är då, det fina med att vara ett omklädningsrum, det är ju att åldern har liksom ingen... Du sitter där som... Det är ju din polare liksom. Och sen om det skiljer 2 år eller 10 år eller vad det nu kan skilja, så har man samma mål och samma träning framför sig. Och nej, men det var häftigt. Det var ju häftigt. Niklas minns jag ju väl, liksom Capitano, som han hade ett underbart uttryck när vi det blev mer och mer populärt att nej, men man ska värma upp mer. Det är svårt för er att förstå som är så unga, men för det var självklart typ, men det var inte självklart förr. Och han var så emot det. Han tyckte det var helt onödigt. Bara, och stretching, nej, fy fan. Och han uttryckte det alltid så härligt. För han sa alltid att uppvärmning, vad fan, det är bara ett par hårda skott så är man klar. Och han sa alltid det. Och det hade ju vi som ett mantra liksom. Så att vi unga då skulle lära oss, nej, man behöver ingen uppvärmning, det är bara på hårda skott. Och det är ju det sämsta du kan göra typ. Ja. Men, och han gjorde ju det mycket riktigt. Han la upp några bollar och så drog han stenhårda skott från straffhållslinjen. Så, jag är klar.
Det var inga baksidor som rök på.
Nej, det är en stark jäkel.
Han ville bara köra helt enkelt.
Ja, det var, han ville inte ödsla tid på uppvärmning.
På tal om gamla skolans fotboll. Ja. Ni hade inga sådana... Sån här rookie-invigningstraditioner där, jag visste på den här tiden, eller hur såg det ut? Men det här, den liksom hierarkin ändå, kan tänka mig att den var starkare bara, då än nu.
Jag kan bara säga att jo, det hade vi.
Ja, inga mer kommentarer.
Nej, jag har faktiskt inte det. Det är nog inte jättebra om jag... Nej.
Nej.
Men det var ganska mycket råare än vad det var. Än vad det är nu.
Ja.
Det är väl sunt såklart. Ja. Då blev det på ett sätt, eftersom jag upplevde det, så du vet, några år senare när det kom upp några nya, då ville man vara liksom den tuffe, och då skulle de få skit och då skulle de stå halvnakna där och sjunga och alltså... Ja, nej. Vi tar nästa fråga.
Ja, men det passar väl att gå vidare då mot en lite senare del i karriären. Det blev ju i slutet av 90-talet där lite utlåningar till Lyngby och Bari och sådär. Mm. Vad lärde du dig av att vara där? Liksom? Hur upplevde du de sessionerna?
Lyngby var det ju, det var det som var grejen, att allsvenskan var slut och Benny Lennartsson som var tränare i Lyngby kände Kalle Björklund, frågade om jag och Anders Prytz, vänsterbacken, kunde om de kunde låna oss i 4 matcher för att de hade sålt några spelare och sådär. Ja, men vi tyckte det lät spännande och det, så vi stack dit, och det var ju bara en månad, men av en händelse så, jag tror det var den näst sista matchen, så mötte vi med Lyngby FCK i parken. Och då var Barry där för att titta på en annan anfallare. Och han gjorde väl inte det så jättebra, och så gillade de mig. Så dagen efter fick jag ett kontraktsförslag. Och då var ju de i Serie A. Och då var ju Serie A... Nej, men det var bästa ligan i världen. Så vi pratade innan om att jag nämnde Zidane. Det var ju tack vare det att jag fick komma dit som jag fick möta honom. Och vet, jag kom från lilla ÖIS inom situationstecken, lilla Lyngby, och så helt plötsligt stod jag på San Siro. Och det var ju liksom helt overkligt. Det gick så fort så jag fattar ju inte. Och tyvärr är det så idag att det är många av de matcherna som jag inte minns.
Det är så alltså?
Ja, för det var så stort. Alltså det var så stora... Jag minns det där såklart med Zidane som jag sa. Jag minns vissa saker. Jag minns att jag mötte ju den gamle Ronaldo i Inter då. Du vet, han sprang och gjorde 18 överstegare fri med vår målvakt, så han satte sig på rumpan och så gick han runt och rullade in bollen. Nej, men det var flera sådana moment. Men om du då frågar vad jag lärde mig av det. Ja, men då tänkte jag inte på det. Att jag lärde mig så mycket. Men när jag kom hem då till ÖIS. Det var det året som jag vann skytteligan då. Och då förstår jag ju att jag hade med mig mycket bagaget från de här matcherna och från de motståndarna jag mötte. Och så jag fick ju lärt mig väldigt mycket, men jag tänkte inte på det då. Däremot så började jag ju tänka på det under den säsongen som kom då. När jag plötsligt kände liksom att, det låter löjligt att säga att jag kände mig oövervinnelig, men jag kände liksom att jag kände att jag hade övertag på de flesta försvararna. Och det hade jag aldrig känt innan. Så att och jag kände att jag var stark och att jag var liksom, jag lärde mig det fysiska spelet med ryggen mot mål, backa in i spelaren, använda min kropp, och sen att alltid söka mig in i box och alltid avsluta så snabbt det bara gick. Ja, så började bollarna rulla in.
Fick se lite av världen också, tänker jag. Det måste ha varit lite speciellt, tänker jag, just det här med att ha spelat i ÖIS hela livet. Det var den lilla sektionen i Nordsten hette de, va? Men ja. Att få liksom åka utomlands och dra på ett annat lagströja. Ja. Alltså.
Nej, men det var ju helt otroligt. Det var ju också så, det var ju extra speciellt. Min pappa var ju sportchef i ÖIS då. Så pappa, när Barry kom där, och de ville ju göra upp det skitfort, för de liksom hade en forward som hade Nicola Ventola. Jag vet inte om ni har talat om honom. Han spelade en del stora lag sen, Inter bland annat. Han hade dratt korsbandet, så att det var tvunget att ske fort liksom. Så jag åkte från Köpenhamn, jag åkte inte hem till Göteborg emellan, jag åkte från Köpenhamn till Milano. Där träffade jag klubben med min agent då, som helt plötsligt blev min agent, Roger Ljung. Det fanns ju inte så många agenter på den tiden heller. Och så farsan. Och de la ju upp ett kontrakt där, och det var ju ingen förhandling. Det var ju liksom bara, vad skriver jag på? Jag tänkte ju knappt på hur mycket pengar det var. Men det var ju liksom, plötsligt fick jag en årslön i månadslön. Så det var ju så här. Eller vad det nu var. Det var ju...
Gött.
Ja, det var okej. Ja, det var okej.
Ja, det kan jag tänka mig. Sen kom vi ju till 1999. Du blev allsvensk skyttekung. Fjärde plats i allsvenskan. Och 2000 så vann ni Svenska Cupen också mot AIK. Vad tror du gjorde att du och ÖIS lyckades så bra under den perioden? För det är ju ändå en väldigt fin era, de två åren.
Vad tiden i Serie A där som...
Ja, precis. Ja, det var bara tack vare mig. Ja. De andra var så dåliga egentligen.
Det var Baris, det var tack vare dem.
Ja, får jag nog säga. Lyngby och Bar. Nej, men vi hade ju såklart ett väldigt fint lag. Vi hade ju, och det var ju starten på en väldigt fin era för ÖIS. Nu stack ju jag 0-0, men de åren som kom efter där, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, jag vet inte hur långt det sträcker sig, men de här härliga matcherna när vi slår stort, slår blåvitt i derby, och Svante Samuelsson, Afonso Alves och alla andra, och alltså plötsligt var det populärt att spela ÖIS. Men svaret på din fråga, jag tror där runt 99-00, det var starten på någonting, och vi hade en otroligt homogen och fin trupp, underbara killar, och alla fattade lagjobbet så att säga, och vi hade en bred och fin trupp, och så det är klart att som alltid får man resultat, så löper det på och fler spelare vill komma till en, och det är ju som nu, det är ju, jag ska inte säga tvärtom, men nästan. Alltså, precis klarar sig kvar i Superettan, och det är svårt att locka duktiga spelare till klubben. Dessutom finns det ingen ekonomi, utan du ska komma till ett lag som precis hängde kvar i Superettan, och du får heller inte så bra lön. Ah, men då väljer ju spelare andra, det är ju så. Så att... Så det var väl... vi hade jäkla duktiga spelare och ledare och tränare och allting.
Ja, precis. Ja, karriären tog ju verkligen fart där, får man ändå säga. Men sen också i utlandet då, ett par fina säsonger i Heerenveen i Holland. Hur kommer det sig att det blev just Heerenveen i Holland där?
Ja, men det kom ju ganska... Ja, men det kom ganska många klubbar där i sista året som var intresserade, och jag vet att det låter ju lite käckt att säga att jag ville att ÖIS skulle få bra med pengar, men det var en stor grej för mig att ÖIS skulle få bra med pengar. Jag ville inte liksom gå första bästa, där jag tyckte också att det var väldigt... Nu slutade det väl med att jag tror att Heerenveen betalade på den tiden då 12 miljoner, tror jag de betalade. Och det startade väl något år innan med bud på 5-6 miljoner från olika klubbar, och nu när jag ser tillbaka på det så är jag glad att jag väntade. Dessutom så blev det ett lyckat steg. Jag har fortsatt utvecklas och det gick bra. Men också att ÖIS fick... Och sen såldes jag efter bara 1,5 år till Aston Villa. Och då fick ÖIS en del av den kakan med. Så jag tror väl ÖIS totalt sett. Jag fick i alla fall 15 miljoner för mig. Så att, det känns ju också underbart att, att det blev så. Ja.
Och ja, men nu är vi i den här perioden som vi pratade om i början där med landslagsdebut och sådär. Och samtidigt under där VM 2002 så hade du fått ditt första barn också.
Precis.
Hur var några det liksom, dagar innan. Ja, exakt. Hur var det att leva det liksom dubbellivet eller vad säger man? Nybliven pappa.
Nej, men det var
VM,
ju...
första VM liksom.
Ja, nej, men det var ju jätte... Ni kan säkert lite grann förstå den känslan då att man plötsligt spelar en VM-match. Liksom häftigt det var, men några dagar innan jag åkte så fick vi vårt första barn. Så jag träffade bara min dotter i, jag tror det var 5 dagar, och sen var jag borta i 5 veckor. Och det var ju inte som idag att bara facetimea liksom, utan
faxa bilder.
Ja, men det var faktiskt så. Det, e-mail hade väl precis kommit, men du vet, det tog ju tid innan det här bilderna laddades ner. Det är svårt för er att förstå som har allting digitalt och snabbt och enkelt idag, men förr var det inte så. Så att, och dessutom några dagar innan det så skrev jag på mitt, ja, min dröm var ju att spela Premier League, och det skrev jag på några dagar innan. Så att inom en vecka så skrev jag på ett Premier League-kontrakt, blev pappa, reste till mitt första VM.
Gick det att ta in liksom storheten av allt det på samma gång?
Ja, men det var, jag var så inne i det då, så det var så häftigt. Så jag, men, ja, det var ju lite... Alltså jag har ju sett tillbaks någon gång på de matcherna jag gjorde i VM där, och jag ser ju att jag var inte riktigt mig själv. Och jag tycker inte att jag presterade så bra heller. Men då var jag så inne i det. Jag tänkte inte på det liksom, men det är klart att det var mycket mina tankar. Det var det.
Mm.
Om vi rör oss till Aston Villa efter VM där, liksom får komma till Premier League för första gången. Tiden där kanske inte riktigt blev som du hade förväntat dig. Hur upplevde du tiden? Var det något som
bara
du kände?
Bara tränarens fel. Han var kass. Det är alltid så när man inte spelar. När man får spela så är tränaren grym. Nej, men det var... Initialt säger jag, för jag hade 2 tränare under de 2,5 åren jag var där. Men initialt så var det så att den tränaren som tog dit mig, han ville jag ha ett snack med själv. Jag kommer ihåg han och jag gick runt på Villa Park medan min agent höll på med kontraktet och sådär. Och jag ville liksom höra från honom att han hade en tro på mig. Det var väldigt viktigt för mig. Och då sa han klart och tydligt att men jag vill ha 4 bra anfallare, och du är absolut inte nummer 4 i mina ögon, men sen får du ju visa, du får ju visa varje träning liksom att du är där. Och det tyckte jag, det lät ju bra. Jag kan ju inte få en garanti att jag var 1 liksom. I hans ögon så var jag ju nummer 4, men jag tycker ju han skulle ju varit så härlig som han sa det till mig. Han skulle ju sagt till mig att Och som det är nu så är du 4, men du får gnugga på liksom. Han tyckte uppenbarligen att jag var så pass bra så att han köpte mig. Så att, men han var ju inte riktigt ärlig där, känner jag.
Fanns det några andra intressenter, andra klubbar under samma period?
Ja, men det gjorde det. Och det gjorde det egentligen, ska vi se, jag stack ju på sommaren. Så jag kom på vintern och så var jag ju 1 år. Och då kom intressen från Premier League och lite annat. Så det fanns andra intressen. Men så hade jag en klausul i mitt kontrakt, på tal om att vara en bra agent. Det var Roger Ljung där. Han hade lagt in en klausul att om någon klubb kommer och under, om det nu var maj eller juni månad, lägger ett bud på si och så mycket. Jag tror det var 3 miljoner pund då. Så kan inte Heerenveen säga nej. Och det var det som hände då. Så att det fanns bud på mig på vintern på vad de sa till mig då, på både 5 och 6 miljoner pund, men som Heerenveen sa nej till. Och då tyckte jag det var lite kämpigt, för jag ville ju till Premier League. Men samtidigt var jag tvungen att respektera. Jag hade ju avtal och det var de som bestämde. Och sen så visste jag ju att den här möjligheten till sommaren fanns ju. Och det var så det blev då. Men för att gå tillbaka till Villa där. Nej, men så att det var ju, mitt första år var ju tufft, framförallt. Det var ju Det var ju liksom 3 matcher på bänken, 2 matcher från start, 3 matcher på läktaren, 2 matcher på bänken, 2 matcher start, 3 matcher på bänk eller på läktaren. Alltså det var ingen kontinuitet alls. Det som hjälpte mig under den perioden var ju att jag, då var jag ordinarie landslaget, så då spelade jag hela tiden där, och det, konstigt nog, så hjälpte det mig in i klubblaget till slut. Och på slutet så gick det så pass dåligt för laget, så att jag vet inte, tränaren, det blev ju lite skriverier i media i Birmingham att fan, han hoppar ju in ibland och gör mål liksom, ska han inte få starta någon gång typ. Och han spelar landslaget och där gör han mål, och så till slut, på slutet, så fick jag ju starta. Och jag minns en match väl, vi mötte Sunderland som då hade Jocke Björklund i laget. Och då vann vi med 1-0 och jag gjorde målet, och vårt kontrakt med Premier League var säkrat. Och då säger ju såklart tränaren efter matchen att this is why I bought him. Alltså, han var så falsk, så det var, ja, nej, den var ja, så är det.
ÖIS är världens bästa gäng.
Och efter sessionen i Aston Villa blev det ju en trip till Rostock där, och sen kom du till Köpenhamn, och väl i Köpenhamn där small det till rätt många gånger, och det blev en riktigt lyckad session, får man ju verkligen säga. Hur kändes det att komma tillbaka till Skandinavien och liksom få fart på grejerna på riktigt igen? Liksom?
Ja, men jag har sagt det innan att en stor del, alltså Rostock låg i Bundesliga då, och det var ju anledningen att jag gick dit, det var att den tränaren som var där hade velat ha mig i, ja, 2-3 år, men det var inte möjligt, och så jag kände att ska jag behålla min landslagsplats så behöver jag spela. Jag behöver spela en bra liga, och Bundesliga var en bra liga, så att, och jag fick spela det. Men jag kommer ihåg, jag kom efter 5-7 matcher någonting, och vi låg näst sist och vi slutade tyvärr näst sist då. Men och då ringde Hasse Backe som tränade FCK, och nej, men då kände jag ju att man vill ju vinna någonting. Man vill ha några medaljer när karriären är slut. Så, och jag hade spelat i lag som inte haft möjlighet att vinna så mycket medaljer.
Svenska kuppen.
Ja, absolut. Men jag tänker utanför Sverige då. Ja. Så Heerenveen var ju liksom, ja, vi kom 4 det året, sista året där. Det var ju kanon. Men det var ingen medalj. Och Aston Villa var inget lag för medalj. Och Rostock var inte det då heller. Och det här kände jag ju att en stor möjlighet att få vinna någonting. Och vi vann ju ligan de 2 första åren. Royal League, och tror det blev en cupseger också. Och så fick jag ju spela Champions League, som jag inte trodde jag skulle få göra. Jag var så pass gammal då, så att nej, så det blev väldigt lyckat, och jag kom till ett lag som var grymt. Alltså hade många duktiga på en hög skandinavisk nivå, många landslagsspelare, Danmark, Norge, Sverige. Jag ska faktiskt ner nu snart på en jag vet inte vad man kallar det, någon legendafton, men vi är 4 gubbar som ska sitta och intervjuas, och på en, ja, det är väl pengar, jag vet inte, pengarna går till Novellion, jag tror, och det är FCK-fans då som får köpa biljetter till det här eventet typ, och ska vi prata om gamla goda tiden.
Jag tänker bara, du var inne på innan att, ja, men du var lite av en late bloomer, tänker, ja, men delvis med landslaget men också här Champions League med Köpenhamn, liksom vilka steg tog du i de senare åren som, ja, men, ja, men gav det där lilla extra?
Nej, men dels så behöll jag ju min landslagsplats alla de här åren, och även om det var ju Zlatan och Henke som spelade mest, men när de inte spelade så stod jag ofta på tur, så det blev ju ändå en del landskamper för mig, och jag fick göra lite mål, och det, jag kände väl att jag fortsatte utvecklas, så när jag var i FCK så då hade jag nog min prime i min karriär, tror jag. Jag var som bäst där när jag var en 30... Så jag kom dit 05. Då var jag 32. Ja, men när jag var en 33. 34, då jag tror jag var bäst då faktiskt. Så Och sen var det ju så, jag fick Ståle Solbacken efter första året som tränare, som också var väldigt duktig. Hasse var ju också väldigt duktig. Och då Hasse framförallt fick präntat in i huvudet på oss att jag hade ju aldrig spelat i ett sånt stort topplag. Men han präntade in i vårt huvud att vi förlorar inga fotbollsmatcher. Det var en ganska häftig upplevelse, för jag har aldrig varit där innan. Det är så klart att man alltid säger det, att man ska inte förlora någonting, men vi förlorar ju knappt några fotbollsmatcher. Och jag minns någon bortamatch som det var Sönderjyske eller något litet lag vi mötte, och vi låg under med 1-0 i paus och det var mycket som inte var bra. Och han kommer in i ganska lugn och sådär, så säger han, vi behöver göra det här. Men gubbar, jag är inte orolig. Vi kommer aldrig förlora den här matchen. Sista 10 så kommer de inte orka, och då lägger vi in en växel till och så ökar vi bara. Och det var precis vad som hände den matchen då. Jag tror vi vann 2-1 eller 3-1. Men så var det i så många matcher. Och så sa han alltid det. Han sa alltid det, de orden. Ni behöver inte vara oroliga. Vi förlorar inte den här matchen. Det finns inte. Och det blev sådär. Så när det var 5-7 minuter kvar. Alltså vi var som ett lokomotiv som bara körde liksom. Och vi tryckte in folk i boxen och så avgjorde vi ofta sista 10. Och mycket i Danmark, i media och du vet, motståndarna, det var sådär, FCK, de har sån jävla tur, gör alltid mål på slutet. Men tur? Du vet, vi var så vältränade, vi var så hungriga, vi bara målde på. Så att det är inte bara tur, utan de blir ju trötta. Vad händer då? Jo, då blir det misstag. Och vi nästan la in en växel till och bara gasa.
Ja, det var inga kängor ni fick av...
Nej,
i halvtid där.
Ja, någon gång fick vi det av Ståle, kommer jag ihåg. Men det var ju också bra. Jag hade en jäkla fin dialog med Ståle. Och jag var både kapten och vicekapten för honom. Och jag sa faktiskt till honom när vi satt och snackade själva. Och så, där, så sa jag, om du någon gång behöver liksom skälla ut någon i paus så att du ska få en reaktion på de yngre killarna, så ta mig, så jag har inga problem att ta det. Så jag minns det någon gång, men han bara hyvlade av mig något så fullständigt. Bara, Marcus, vad i helvete? Du, ja. Vi kan ju inte spela så här om du alltid tappar boll där uppe och du aldrig träffar mål. Så här, vad, jag kräver mer, du är fan landslagsspelare. Så här. Du vet, de här unga killarna bara satt så här med öppen mun. Bara, herregud, han skäller ut Marcus. Typ. Och jag bara, nej förlåt, det är för jävla dåligt. Bara. Och sen var det ju som att sätta på 11 Duracell-kaniner. Det var bara...
Ja, det är bra.
Vi körde. Det var roligt. Rolig tid.
Under den här perioden så gjorde du väl dina två stycken av de mest klassiska landslagsmålen. Dels det här mot Spanien då, som väl är mest klassiskt för många, men det som hetsat sig fast mest på min näthinna, det är ju det mot Island. Det är extremt det är märkliga inte det målet. Vad är det för mål?
Ja, nej, den frågan har jag fått många gånger. Det är nog de två målen faktiskt som folk frågar mig mest om idag. Om någon springer fram på gatan eller sådär. Nej, men vad hände där? Nej, men det var ju Mackan Rosenberg och jag spelar forwards. Och Mackan kommer in i straffområdet, ska dribbla backen och flickar upp den solklart på hands på deras högerback, tror jag det var.
Men domaren blåser inte. Så.
Nej, men det tror ju han och alla andra.
Förutom
men,
du då?
Men inte jag. Så, och han, om ni nu, ni som lyssnar på det här, inte har sett målet, så ska ni titta på det på tv. Ja. Och då kommer ni förstå vad jag menar. Så att när han får den på handen och den ligger vid hans fötter, så slutar ju alla spela.
Ja.
Alla står ju liksom still. Och då blir det också att han putter bort bollen typ som att bort mot straffpunkten, för det är där den ska ligga, för nu blir straff. Och då går den till Mackan. Och Mackan blir jätteförvånad att han passar honom. Så han står helt still med bollen. Och jag bara, Mackan, passa! Och Mackan tittar på mig och bara, va? Varför då? Passa bara! Och så passar han till mig. Och jag minns att jag hann tänka då att, men jag har inte hört att det är blåst.
Ja.
Och vad är det värsta som kan ske? Jag kan få en varning då, för jag skjuter iväg bollen efter den har blåst. Men jag hade inte hört någonting. Han passar bollen till mig. Jag hinner vända mig om och kolla linjeman att jag inte är offside. Alltså jag flickar upp den och så drar jag till en halvvolley. Och så blir det mål. Och så blåser domaren för mål.
Ja.
Och så, ja, så blev det ju, och då kom ju Mackan fram till mig. Vad fan sa du att jag skulle passa för? Ja, men det var inte blåst. Nej, men vad fan, jag, varför sa du inte skjut? Jag kunde gjort mål. Ja. Nej, men du hade missat, så. Så han var lite sur på mig där. Men,
han fick en assist i alla fall.
Ja, han fick en assist. Ja. Du ska vara glad för assisten, sa jag. Nej, det sa jag. Nej, men det är komiskt mål.
Ja, verkligen. Herregud. Det måste alla in och kolla på. Det har till och med jag sett som precis min, var född på den här.
Min son har berättat några gånger. Det har kommit upp på någon sån här lista när det står most disrespectful goals. Han bara, pappa, det är ingen jättebra lista att vara på. Liksom. Men det var det ju inte. Det var ju inte blåst. Så det var inget konstigt med det. Vad är mål?
Fina år i Köpenhamn, fina år i landslaget. Sen så 2008 åker en hel ÖIS-buss ner till Köpenhamn där för att hämta hem dig. Hur kommer du ihåg det? Hur var det att se en helt rösa ÖIS-are där?
Nej, det kommer jag aldrig glömma. Det var ju också en händelse som var som är svår egentligen. Den är svår än idag att greppa, att de gjorde det de gjorde. Och jag har sagt det, för jag har träffat på många som var med på den färden, att de ska ta åt sig, för det hade en stor betydelse till mitt beslut att komma hem. Jag hade vid det läget andra erbjudanden utomlands och sådär. Men vi övervägde ju att flytta hem, och vi hade klart hus, och dottern som var vårt äldsta då, eller är vårt äldsta, hon skulle börja skolan, och jag tyckte tajmingen var, jag ville komma hem till ÖIS när jag fortfarande kunde spela bra. Men det var ju jättekonstigt. Alltså jag spelade ju en ligamatch i FCK. Och så står det då två busslaster av ÖIS-fans i ÖIS-kläder och sjunger mitt namn i 90 minuter.
Det är ändå...
Som inte tillhör något av de två lagen som är på plan. Så det blir så där, mina lagkompisar, de bara...
Visste de om det innan?
Vad sker det? Vad fan är det som händer? Nej, men jag hade hört talas om det, såklart. Ja. Det hade jag hört. Men jag var ju så där... Först tänkte jag väl att det är väl någon minibuss med några tokiga gubbar som det var ju fan. Det var ju två fulla bussar. Jag vet inte om de var, inte hur många de var, om det var 100 pers eller... Ja, de var många i alla fall.
Ja, det är en otrolig historia det där. Alltså,
ja, det... men det är det. Det var ju också så där. Det var ju lite svårt. Det var lite svårt för mig att foka på den matchen jag hade. Jag tror jag var kapten också i den matchen och sprang ut där och... Jag kom ihåg min tränare och sa liksom också, du... När du springer ut här nu, jag vet din koppling till ÖIS liksom, men du glöm inte dina egna fans på plan. Typ. Alltså, de som är där från FCKs räkning. Va? Ja, men det var en otroligt mäktig upplevelse.
Vi får helt enkelt fylla två flygplan och åka ner och hämta Kajus där från Neapel.
Ja, varför inte? Det är ingen tråkig arena att åka till.
Nej, det är mäktigt. Vi får dra till Sydkorea annars och hämta Gurra Ludvigsson.
Ja, det är mycket, mycket fina resor vi kan göra.
Ja. Så är det. Jag tänker om man ska knyta ihop säcken här lite grann. Det blir ju ett avslut i ÖIS. Det blev faktiskt några år. Det blev väl en match till där 2011 var det väl. Men du kom ju hem där 08, ni går upp till Allsvenskan. Sen blir det ju inte som ni ville kanske i Allsvenskan. Vad tar du med dig av den sista tiden i ÖIS?
Nej, men det, alltså det som blev tråkigt sista säsongen egentligen, förutom då resultatet, att inte vi, det var en tuff situation och jag hade en del skador. Det var heller inte roligt. Alvaro kom hem också. Vi skulle ju göra 100 mål och vi gjorde ju 3 ihop typ. Ja.
Nej, men målvaktsskada också innan
premiären. Ja, nej, men vi hade inget flyt, alltså det kan man ju verkligen inte säga, och det... Jag tror väl att vi var ju dessutom nära att sätta ett ganska negativt rekord i antalet matcher utan vinst i Allsvenskan sen, du vet, jag vet inte hur länge. Så att, och det minns jag jätteväl, så jag tar med mig det istället. Vi slog Hammarby på gamla Söderstadion. Jag gjorde 1-0 efter bara en minut och vi lyckades hålla det matchen ut. Och vi föll ihop som om vi hade vunnit SM-guld då. För då, jag tror vi hade typ 13 matcher utan vinst. Alltså.
Ja, det var någon match kvar till rekordet då eller något sånt.
Ja, men jag tror det var, hade vi torskat, hade vi inte vunnit den matchen så tror jag vi hade satt rekord. Eller blivit lika med någon. Något sånt där var det. Nu är inte det viktigaste, men det är ju ändå skönt. Inte vara på den listan.
Ja, det är det verkligen.
Så att, nej, men jag tar med mig mycket härliga minnen med ÖIS-are såklart och på läktaren. Och sen är det var ju också en tuff start med nya gamla som invigs mot Gais. Vi åkte på Stordäng och med det så även förluster lära något. Så att jag ser väl istället som att det var ett jäkla härligt minne direkt när jag kom hem och var där några månader och fick upp i Allsvenskan.
Mm.
Det var en sjukt mäktig känsla. Så det var...
Och den matchen var lite speciell också med läktarraset och liksom,
allt. Då gjorde jag väl, tror jag, också ganska tidigt mål. Det var då det rasade. Men sen kunde vi fortsätta. Det var många som tyvärr skadade sig rejält där ju. Men sen kunde vi fortsätta och springa hem det där. Så det var... Och det hade varit så mycket snack också med de andra, du vet, de som jagade oss i toppen.
Mm.
Att vi ligger hellre tvåa. För vi jagar hellre, för det är tuffare liksom.
Ja.
Jag minns jag sa det i någon intervju efter det, men du kan ju fråga dem nu. Om man ligger tvåa.
Ja, det kan
det var en jävla god känsla faktiskt. Källas spända vrist uppe i krysset där, kommer jag ihåg också.
Ja.
Många goda minnen. Så vi tar med oss det istället för...
Det tycker jag.
Jag tänker född ÖIS-are, sen junior som ÖIS-are också, spelade ÖIS, kom tillbaka ÖIS-are även idag. Vad betyder ÖIS för dig, om vi får avsluta lite på det sättet?
Nej, men det är ju, utan att bli för nostalgisk, så det är lite svårt att... Jag tror de som då är stora, riktiga ÖIS-are och kan min historia, om de inte, så får de lyssna på den här podden. Men de förstår nog hur mycket det betyder. Och det är ju så. Jag sa vid något tillfälle att jag har nog lite rött och blått i mitt blod. Och så är det ju. Så att den betyder ju otroligt mycket för hela familjen. Och det var inte så länge sedan som min son, ganska härligt, han har ju nu börjat... Ja, det blir stor får man väl säga när han fyller 20 här. För vi pratade om någonting med, jag kommer inte ihåg, något favoritlag eller sådär. Så sa han, pappa, är klart det hade varit jävligt häftigt att spela ÖIS någon gång. Så, och det är ju ganska härligt att säga. Det, ja, men du kan ju försöka komma liksom ännu längre. Ja, men alltså, komma till ÖIS någon gång.
Det är ett mellanstopp där på ÖIS. Han är väl i FC Stockholm nu?
Han är FC Stockholm nu, precis.
Det är bara ett tack upp då till Superettan. Ja. Snart nej, kanske vi ser det.
Det får vi se. Men otroligt mycket. Det blev ett långt svar, men det är väldigt mycket kärlek såklart. Och kommer alltid vara, finns alltid här för ÖIS. Jag säger det till alla. Nu har det bytts ganska mycket folk i och runt ÖIS. Både tränarsidan, ledarsidan, på kansliet. Och jag säger till alla nya som kommer dit, så säger jag, min dörr står alltid öppen. Och kan ringa när som helst. Kan jag hjälpa till med något? Kan jag... Ja, nu i premiären, jag har ju ett pris, en del av ett pris i en loge. Jag ska,
just det.
De som köpte den logen, då ingick jag.
Ja.
Visst, det var inga problem att ställa upp på det. Just kommer den idén. Så att, ja, det nej, fint. Det är mycket kärlek. Väldigt mycket kärlek.
Då så, då tänker jag att vi får tacka dig så jättemycket för att du ville vara med. Ja. Och sen så,
tack själva.
Som härlig. Vi alltid brukar göra när vi... har gäster på plats, så brukar vi be dem att ta slutorden, som är ha det gött, hej, på riktig göteborgska då. Så om du vill göra det så får du göra det.
Vilken ära. Ja, men då säger vi det då, så ha det gött, hej.
Från den 5 juli 1973 och ända fram till denna dag har du gett varenda fotbollstomte chansen att se vad det innebär att älska ett lag. För de flesta lirar fotboll för att göra karriär, och andra vill bygga upp sin kropp. Men du har visat hela Sverige vad det innebär att spela för en klubb där man växt upp. Och över hela Europa gick ett rop från östra stå. Ditt nummer är 11 och din färg är röd och blå. Och de kallar dig för Örgrytes hemvändande son. Men för oss har du aldrig varit härifrån. Vi kunde falla genom tabellen, genom varje division. Vi kunde falla bortom räddning, bortom tröst. Hur du har ändå brunnit med samma passion som stjärnan i det vapen som lyser på ditt bröst. Ja, du har skinit som en stjärna över hela våran värld med Premier League och landslagskarriär. Men aldrig någonsin under din guldkantade färd har du glömt vem du var och vem du är. Över hela Europa gick ett rop från östra stå. Ditt nummer är 11 och din färg är röd och blå. De kallar dig för Örgrytes hemvändande son. Men för oss har du aldrig varit härifrån. Och jag struntar faktiskt ifall du kommer göra mål eller hur det kommer gå på plan. Du kommer ändå vara våran stoltaste symbol för det tappraste laget i stan. Jag minns en journalist som frågade snart är karriären slut, hur kommer då din tillvaro se ut? Men jag minns även att du svarade jag föddes blå och röd, och det ska jag vara till min död. Över hela Europa gick ett rop från östra stå. Nummer är 11, din färg är röd och blå. De kallar dig för Örgrytes hemvändande son. Men för oss har du aldrig varit. Du har aldrig varit härifrån. För alltid, för evigt i vår rödblåa famn. Ditt nummer är 11 och Albeck ditt namn.